Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är advokat Johan Eriksson, som länge sett som en av landets främsta advokater, kanske den främste. För allmänheten blev han känd när han försvarade Rachmat Akilov efter terrordådet på Drottninggatan. Men han har även gjort flera andra stora mål. Vi kommer att tala om det och hans bok som heter I rättvisans tjänst. Innan vi börjar vill jag påminna om att vi har en skrivarkurs som vi planerar eventuellt den 17-23 maj. Så det är snabba bud att mejla in till cyrilochstig@gmail.com eller inboxa på våra sociala medier i otakt med samtiden på Instagram och Cyril och Stig på Facebook. Och det är mellan den 17 och 23, alltså 4 dagar för 6000 kronor. Och vad kommer vi gå igenom sig?
Ja, det är som vanligt att vi kan arbeta med väldigt olika typer av material. Alltså vi liksom skräddarsyr med tanke på vem det är som går med på det här. Vilka våra elever är. Va? Och det gör att vi kommer att precis som i vanliga skrivarkurser ha olika uppgifter. Men är det så att eleverna har önskemål om att de arbetar till exempel med en roman eller ett manus eller så kan vi även tillfredsställa det.
Precis, så vi kan filmmanus, teatermanus, poesi, noveller, roman, fakta om man nu vill göra reportage. Så, är ni intresserade, mejla in till cyrilochstig@gmail.com. Vill man köpa våra t-shirts, kulturkassar, kaffemuggar, hoodies med mera, så logga in på podstore. Jag vill också påminna om att jag är aktuell med reviderad och uppdaterad pocketversion av En resa genom krigets Ukraina.
Försvarsadvokaten.
Ja,
tjena. Johan Erikssons kontor här i Kungsholmen där vi också bor. Ska vi börja prata om
boken? Jag kan snacka om boken och läste den.
Ja.
Jag tyckte det var väldigt roligt att läsa, för att det är ju då saker som jag inte helt hållet kan, va?
Nej.
Jag får inblick i en miljö som är intressant och som jag, och det jag tycker är riktigt bra, det är att du beskriver så mycket miljön.
Mm.
Så att man kommer in i de här och du skriver hur möblerna ser ut, allt sånt där som verkar.
Det har väl någon betydelse,
har det? Ja, det
om man inte har varit där så har det
ju betydelse. Jag tror de flesta som läser det här de tänker ju så här: tänk om jag skulle åka fast.
Mm.
För vem som helst kan ju faktiskt åka fast. Mm. Och då blir ju det där med hur advokaterna är, det blir på något sätt fysiskt.
Mm.
Och det skriver du redan förordet, att sanningen är inte den.
Nej.
Att det synes alltid vara liksom.
Nej.
Klassisk noir, det ligger man något helt annat.
Det är ju, och det, jag menar, i någon mening inget är sant, men allt är sant på något vis. Så är det ju.
Mm.
Alltså ödena och det som kan hända är ju sant.
Mm.
Sen vill jag ju förstås värna om mina klienter, det är klart.
Ja, men alltså jag upplever att det är som två olika saker. Jag har alltid varit emot den här liksom liberala synen på straff och anser att straff har en viss betydelse för att människor inte begår brott.
Nej.
Men samtidigt är det ju, jag känner väldigt många som har begått brott och som har suttit i fängelse på Karsudden och så. Och jag har ju varit alltså, ganska många gånger just på häktet och träffat och folk. Det verkar ju konstigt, men så är det. Och jag upplever då att det är så här att även om du begått ett ganska grovt brott, så är ju du som person samma person.
Det är ingen,
det är liksom ingen större skillnad. Om du har en viss humor eller du har en viss, låt säga, perfekt gehör och så är du kvar det.
Absolut.
Och det gör ju då att den här nya synen på brottslingar som man ser framförallt i vissa sådana här TV-program som handlar om brott, va? Alltså det är typ på trean och sådär.
Mm.
Där man framförallt beskriver då kända mördare och vad som hänt och så fall. Så handlar det ju om alltså, grotesk smutskastning av en person.
Det handlar ju om att göra program om det man uppfattar som ondska.
Ja, precis. Mm.
Men också gör ju programmen. Jag gjorde en bok med Leo Carmona, Arlanda Rånen från Kartellen. Och ja. TV3 bjöd ut oss och för att övertala Maland och ville att vi skulle delta, både jag och Leo, men pengarna var så lite som de erbjöd.
Mm.
Medan faktiskt ett annat FLX hade varit och diskuterat 500 000, men här handlar det om 20-10 000, så, så pengar handlade det inte om. Men sen körde de som, jag ska själv vara speaker på en grej om, för SVT om Nationalmuseum härvan. Där är ju SVT är väldigt seriösa där liksom. Säg inte så här att det är ett hot om när du ska få med dem. TV3 gjorde ju snarare så liksom. Men vi berättar den här storyn, då får inte han sin. Och sen fixar jag honom på middag och så där och med dem, och då säger de, ja, han vill ha sitt berättat om informatörer och att de också blev lagda av kanske svensk, men antagligen svensk, men att det kom aldrig fram en finsk polis i alla fall. Där bytte ju de plats när Leo åkte ut för livstid. Så åkte finska polischefen in på 10-12 år. För att de har hört och avlyssnat mordet, men inte gjort något för att få dem lagda. Men sånt ville Leo ha fram. Inget av det kom fram, och så tog de fram snarare grejer tvärtom. Så att han blev ju rasande på hur de hade gjort, liksom, lurat in honom i det där.
Det finns ju en tysk författare som ni kanske har läst, Ferdinand von Schirach. Fantastiska böcker som var liksom i grunden liksom idén till att skriva något, tänkte jag, handlade om det. Många ville att jag skulle skriva om Akilov och sådär. Vilket jag, ja, nej, det tyckte jag inte var så intressant. Även om det är med något om Akilov, för att alla är intresserade av det, så kan ju det också bli ytterst intressant, för att det är ingen skillnad på honom. Han är också en människa. I grunden, det är ju det. Alla jag har träffat är ju människor.
Jag tog med den boken till, för det är lustigt för att din bok slutar med det. Min bok, jag gjorde det också med en Ali Khalil, en Göteborgs gängledare, de två enda gangsterna gjort med. Men den inleds med, han är själv muslim, men att han misshandlar Akilov brutalt när han kommer in i Kumla-boken. Så inleds den boken.
Ja, ja.
Men du fick också, där såg man, du fick ju mycket hat och så på det liksom, för att försvara.
Det är väl egentligen enda gången jag har liksom känt det på det sättet. Jag har ju träffat, såklart, människor som har varit arga, mammor och anhöriga som tycker liksom, hur fan kan du sitta och snacka sådär, försvara någon mördare och argumentera i bevisning när de kanske, många tänker väl att om åklagarna har åtalat så är det väl utrett, då är det väl klart. Tidningarna skriver det också, så vet man ju att det är klart. Så kan man naturligtvis tycka att det är utmanande att det sitter en advokat där och försvarar någon, det kan jag förstå. Men det här var ju någonting annat. Det här var ju människor som inte hade med mig att göra. Och det är ju, det är en frestande tanke liksom att skriva om. Och det tänker jag, det kan man kanske förstå om man läser boken. Att det är något helt annat det handlar om.
Men det måste underlätta att där. Du tar upp det och sen ett annat fall i boken där den åtalade erkänner direkt liksom. Att det måste vara lätt som advokaten då och då.
Det spelar liksom inte, det är inget det som...
Då behöver du inte gå ut och försvara honom.
Nej, men alltså, det hade jag ju...
Han hittar på, men om det, vi sätter han hittar på...
Ja, ja. Det hade jag ju gjort. För folks hat verkade ju inte spela någon roll vad jag gjorde eller inte gjorde. Om jag sa att någon skulle inte ha så högt skadestånd eller någon enskild målsägande inte utsatt för ett mordförsök. Vad jag än gjorde så skulle det liksom... Så var ju det ett bevis på att jag var en dålig människa då.
Nej, men som man kan säga att ett problem är ju massans aggressioner. Alltså när det gäller ju lik.
Det är
hur
så.
Man hanterar det. Men sen samtidigt finns det en... Det är ju ett problem på lång sikt hur man ser på konsensus när det gäller brott. Och det jag upplever att det har funnits under lång tiden... Bland de som är journalister och de som håller på med juridik och så. En väldigt förlåtande attityd när det gäller straff. Och som inte har stått i proportion till hur människor är, men jag tycker. Och det blir ju på sikt ett stort problem.
Jag tror att det är så. Så här tror jag att det är. Under lång tid så har vi ju sett att vi dömer till strängare straff. nu alldeles tossigt tycker jag.
Ja, framförallt idag.
Ja, alltså idag va? Dömer 18-åringar till livstid.
Jag var själv sakkunnig förra veckan i Svea hovrätt mot en tjej som, hon är 21 år. Och det har kommit killar, kompistryck och placerat 7 hektar kokain för att ha det som bas. För att de här bilarna som åker runt och säljer framförallt till medlade områden. Mm. För det första ser de inte lika mycket som kriminalitet. Ja. Det är ju vi på jurister, ekonomer och alla möjliga som köper. Mm. Så de ser mer indrivningar och sånt och skjutningar som kriminalitet. Mm. Men för andra så har de lagt tjejer och sälja kokain. Och de vet ju precis vad de gör. Mm. Så sa jag att jag skulle berätta hur det går till. Men sen har ju tjejer, precis som barn, med logistik. Och det är som Fondora bud. De vet inte vad de har i det de serverar, om det var vapen eller droger. Men hon, som jag försökt förklara, hon kan ju inte bara slänga 7 kokain i skogen. Och hon kan inte heller bara ringa polisen när hon är i den här situationen. Det föreligger ett hot mot henne.
Det är nog ingen bra.
Hon hade fått 4 år och åklagaren var nu på 4 och 6, men hennes advokat hoppades att de nu efter det här i hovrätten skulle att de åtminstone halverar det för.
Ja. Jo, men om man ska återknyta till det där resonemanget, så har ju förstås, om vi säger vanligt folk då, tyckt att sådana som jag är en mes som lever i någon värld där jag tror att straff inte har någon betydelse, och att ur ett allmänhetens perspektiv så har stränga straff betydelse. Det, så tror jag det är. Så om man frågar allmänheten så kommer de att säga att det här med strängare straff är bra. Det är ju skälet till att politiker säger det. Mm. För politiker säger det som man får röster för.
Mm.
Jurister har ju till de här frågorna förhållit sig liksom till forskning.
Mm.
Alltså vårt syn på saken grundas ju på forskning. Om vi håller oss till unga människor då, så vill ju allmänheten kalla det straffrabatter.
Mm.
Och jag säger det är ingen straffrabatt. Det är ett straff som bestäms med utgångspunkt till exempel att man inte kan tänka. Man är inte liksom färdigutvecklad.
Ja, hjärnan utvecklas 25.
Och därför så dömer vi inte 18-åringar till livstidsfängelse. Det är ju grunden till det. Det har ju liksom inte med något annat att göra egentligen. Ja. Och sen så säger sådana som jag att vad har liksom straffet för betydelse? Ur samhällets perspektiv blir att vi får ett samhälle utan brott.
Mm.
Och då får man ju fundera på vad det har för betydelse då, liksom, i det långa loppet. Och då kan man säga att det som hänt nu är ett utmärkt exempel. Man sa att nu ska vi ha livstid, för vi ska döma gangstrarna i förorten till livstidsfängelse. Kanske inte så svårt att få liksom, någon som åker runt och skjuter andra i huvudet. Mm. Kanske inte så svårt för folk att tycka att kan man göra det så kan man väl också få livstid. Mm. Det är väl inte så, det tycker jag inte är så, det är inte så avancerat resonemang precis. Men vilka är det som har dömts nu då? Till livstid? Ja, det är de här två tjejerna idag. Det är
en, där den ena tjejen var problematisk.
Ja, har,
så hon, ja, ja. Det är den 18-åringen.
Ja, ja, och sen har du en ung grabb som dömdes för morden på den här skolan. Inget av det är ju det som de här...
Inget
av det har ju någonting att göra med det som syftet var.
Det är en backlash.
Och det är ju det som konsekvenserna har blivit. Och jag tycker också möjligen att om man tittar tillbaka liksom, lite grann på det som enda man kan göra, jämföra liksom facit lite grann, då, så kan vi konstatera att brottsligheten i Sverige har inte ökat.
Nej.
Vi har inte... Brottsligheten i Sverige har inte ökat. Däremot har antalet skjutningar med unga människor liksom knutet till liksom gängkriminalitet. Då.
Det är lite som slarv. USA 20 år efter.
Ja, vi är 20 år efter någonstans. Det är ju det enda i Sverige som har ökat. Mm. Annars är inte, och då tycker jag att den här bilden man ger av Sverige är orättvis.
Mm.
Det är inte så illa. Det är illa med skjutningar.
I Chicago liksom skjuts det lika många som i Sverige under en helg. Men Sverige är fortfarande extrema för att vara i Europa.
Ja, alltså vi
är, om man jämför med USA, hela den här, alltså jag har alltid sett på de här kriminologerna och hela den här kriminalliberalismen som är väldigt problematisk. Jag menar inte att det ser ju så att det finns en relation mellan att göra en dumhet och inse att jag kommer att torska på det här.
Mm.
Jag kan inte torska hårt.
Mm.
Det säger att jag är på ett sena bröllop.
Mm.
Kommer jag stöter inte på bruden.
Nej.
Alltså vissa situationer gör att du gör inte snatterier i Saudiarabien. De har inget problem alls för det.
Eller går full.
Men vi har ju...
Vilket samhälle vill man ha? Alltså grejen är den att man inte ser det som ett slags beslut.
Va? Nej, fast det är ju det där som är intressant. För det finns också forskning på det. Då kan man säga att det enda liksom Så man med säkerhet kan säga att straffet har en avhållande effekt för folk. Det är rattfylleri.
Ja, men det som är fel.
Och det har ju att göra med att det är helt oacceptabelt. Det är socialt oacceptabelt. Och för alla och en var en helt orimlig tanke att jag skulle dömas till fängelse. Liksom det är socialt kass. Det är folk tänker, jag vill avstå från det där. Jag vill inte bli dömd för fängelse. Ja. Då har det liksom en effekt.
Ja. Och så tänker man
för de här unga människorna idag där straffen har öjts nu för vapenbrott och för allting egentligen kan man säga runt omkring det som har att göra med den här kriminaliteten, så har det ju haft noll effekt.
Ja, men det visar jag också. Jag tror att det problemet är inte det, utan problemet är att man vägrar inse att om man tar USA till exempel, så är USA ett annat samhälle, har en helt annan kultur.
Mm.
Och skulle du överföra svensk lagstiftning på USA så menar att du skulle decimera den amerikanska befolkningen. Då skulle ju så brotten öka ännu mer.
Nej, men alltså, om du tar till USA för det första så nej, det är samma. Jag har ju bott i The Hood i New York för 25 år sedan. Det är samma som jag har fått här. Sen däremot, som jag tänkte på den här tjejen när jag var sakkunnig, att i USA hade hon ju fått, hon golade ner. Det var det jag försökte berätta för. Nu har hon dödsstraff på sig. Så att, och då, det har kommit något i hovrätten också för 2 veckor sedan. En tjej som fick lite straffreducering då för att hon var under hot och behöver beskydd.
Och det har jag ju sagt. Vi har ju närmat oss kronvittnessystems. Vi har ju liksom närmat oss det. Men alltså skillnaden, alltså för det första är det så att en del som vi pratar om längden på straff är liksom inte, som Danmark nu till exempel, har vi sagt att Danmark är fantastiskt. Man har halvtid i Danmark.
Mm.
Så att då, om man får lite längre straff i Danmark för en gärning, så i realiteten den tid man, det är ju det enda man bryr sig om man döms själv. Så man sitter i fängelse, så är det ofta så att du sitter korta i fängelse.
Men de fick ändå de här 18-åriga 34 år där, eller som kom från Hallenberg.
Men alltså det är liksom inte, vi ska bli som i Danmark. Ja, Danmark, det finns mycket i Danmark som inte är strängare än i Sverige. Men så det vi gör är att vi liksom rycker grejer en här och en där, och vi beskriver hur kriminella människor tänker, och Vi vet hur de är, och vi talar om att det är ondska, och vi ska ta politikerna, beskriva vad man ska göra för att få folk att sluta och begå brott och så, utan något underlag för det.
Men det här med ungen som du sa, det hjälper inte. Det är ett problem med de här gängkriminella när de säger, när de har, de sjunger i rapvideos, och de säger det själva, brösta en 4 och bli en 100-gubbe. Och brösta så att du får bara 4 år då, om du, och då reducera till 3 egentligen, om du är under 21. Och det blir ett problem, det blir till och med en stolthet.
Men vad händer nu då? När man då bestämdes för att man skulle reducera ungdomsrabatterna, vad händer i den där miljön då då?
Att du går ner till yngre ålder.
Att man går ner till de som inte är straffmyndiga.
Men om du går ner,
det är ju så man gör.
Ja.
Så det är alltså den typen av
liksom, ja, det kommer sluta kriminell, kanske efter 12-åringar,
kriminell logik. Jag menar, alltså den som sitter högst upp, som tänker att jag måste skaffa någon som ska göra någonting, han tänker ut något bra sätt att göra det. Helst jag slipper göra det själv. Gärna så att jag kan fresta den som gör det med någonting, pengar, och kanske inte få straff. Vilket naturligtvis har lärt oss begreppen liksom 100-gubbe och brösten 4 och det här snacket då. Det är ju liksom det har naturligtvis skapat den situationen. Men förändringarna i lagstiftningen och de här förändringarna har ju inte fått den konsekvens man ville. Och i min värld är det ju så här, det kan inte vara så att vi har blivit annorlunda i Sverige under de senaste 10 åren. Att liksom människorna har andra hjärnor eller någonting annat har inträffat som gör att ondskan har präglat ungdomarna. Det kan vi ju inte, utan vi föds ju alla på liksom samma sätt. Det är ju kulturen. Och jag menar, jag har ju träffat väldigt många unga män som både har dödat och är misstänkta för mord, och som rör sig i de där miljöerna på ett sätt som nästan ingen annan har, nämligen ensamma. Och min bild av det hela är väl att många drivs av rädsla. När man väl har hamnat där så har man liksom inget val. Antingen skjuter du mig eller så skjuter någon mig. Alltså många av de här är helt på klara. De är ju helt på klara med konsekvensen liksäker eller livstid. Och jag menar, skulle de flesta av oss givet en situation att man tänkte att antingen dör jag själv eller så försvarar jag mig.
Mm.
Så ja, det är det två som tänker då, ja men då får jag bli skjuten då.
Mm. Ja, ännu värre att mina släktingar också.
Ja, jag menar alltså, och då är det väl så att det som har hänt är att det är kultur som sprider sig, att man nu, för i någon allmän syn på kriminella värderingar som jag ändå tror mig har rätt bra koll på, så har ju det förändrats också. För skulle du gå tillbaka 20 år i tiden så gav man sig liksom inte på föräldrar eller flickvänner eller andra, utan kriminalitet löstes mellan de kriminella själva, inte liksom man kan inte åka hem till någon släkting eller någon mamma och pappa till någon annan.
Där är ju toppen
annan,
som jag också förklarade där i hovrätten, att högsta toppen, den är i, de befinner sig av rädsla och bekvämlighetsskäl i typ i södra Europa, i Marbella eller Turkiet. Mm. Den här, i det här fallet var det han, där, och de i det här fallet visste man vad han satt för också, att han var på flykt från ett mord. Där fattade vi inte utlämningsavtal på Turkiet. Sen har han sina hanterare i Sverige som sen har underuggar, som ger till den här tjejen till exempel. Men, och de vet allt om de på bottens familjer. Men de andra vet inte något om
övrig. För man behöver inte, alltså när alla säger att liksom vi har alltså kriminella kulturer och så. Om du gör ett tillslag och griper en direktör på en krog med en påse kokain i fickan, frågar honom vem har du köpt den här av?
Mm.
Då kommer han säga, det vågar inte jag säga.
Mm.
Är det klart?
Alltså det säger ju han med.
Mm.
Så att han vill ju inte heller gå.
Nej.
Så det förstår ju han med.
Mm.
Så det, den liksom, den idén om att man inte vill det, den rädslan rör sig ju rakt inom hela systemet.
Mm.
Men han kan ju ändå sitta på en middag och prata om hur hemskt det är med unga kriminella och narkotikan, och vi måste få stopp på det där liksom, trots att man rimligen borde inse att om jag köper den där skiten så deltar jag faktiskt i det själv.
Ja,
fanns det ingen efterfrågan på narkotika så skulle det inte vara något problem.
Jag vet inte om det stämmer, men jag hade tryckt att såldes kokain bara i Stockholm för 80 miljoner per dag. Om det skulle vara så mycket, så är det ju verkligen...
Det tror inte jag.
Nej, det verkar konstigt.
Det tror jag inte.
Om man räknar med helger och så. Men det är i alla fall det är stora summor.
Inte 80 miljoner,
nej. Nej, men alltså jag... Och att jag läste någon sån här BRÅ-rapport om det där. I samband med att jag sysslar med playamålet som många kände till.
Mm.
Då tror jag att man påstod att den i Sverige kunde man tänka sig en års förbrukning av typ 800-900 kilo kokain.
Mm.
Det var liksom en svensk årsförbrukning då. När var det här 2000?
Jag tror mycket mer nu, tror jag.
Ja, 10 år sedan då. Men det är ju fortfarande så att du kan, vi lär ju inte, ja, det är svårt för mig att säga vilken, mycket, men att, och man kan tänka sig också att rent kokain som kommer kan du kanske spä ett par gånger och sådär.
Alltså slutledet tror jag späts.
Slutledet, ja.
Ja.
Så jag menar, men hur du än laborerar med det där, så är det ju så att om det inte fanns intresse att köpa det där, då vore det ju inte marknaden intressant. Så jag menar, på 70-talet sa man ju, och det var väl rätt då, att det vi ska bekämpa är narkotikabrottsligheten.
Mm.
Och hur tänkte man bekämpa den då? Man ska stoppa alla fängelser.
Mm.
Och hur har det gått med narkotika i Sverige? Där man kan konstatera, tror jag, att det är väsentligt fler vanligt folk, om jag uttrycker mig sådana, som använder narkotika idag än det var när jag började jobba på 90-talet.
Nej, men jag upplever att det har skett en ganska stor förändring där jag bor på lilla Essingen. Alltså, hur vanliga människor, alltså svensson typer med, i en väldigt stor utsträckning använder kokain.
Mm,
Och det har skett kanske på sista 2-3 år.
Ja. Och då är det väl något som har hänt. Ja. Då är det väl något som har hänt. För jag menar, när jag började så var ju liksom majoriteten av narkotikamålen man hade handlade ju om amfetamin.
Mm. Men jag tror med kokain...
Liksom kilogubbar som sålde sina droger till andra.
För det första passar kokain det svenska svårmodet. Och sen när folk väl... Lite som när jag växte upp, när Socialstyrelsen sa att man skulle hoppa från Västerbron om man rökte en joint.
Mm,
ja. Sen när man såg att man inte gjorde det, och det är samma sak med kokain, om man ser att det kanske är som en dubbel espresso, med lite mer euforisk känsla, och du orkar festa mer, och du känner dig attraktivare och såna här grejer liksom. Så då blir det lätt som snabbrosa, kallar jag en bok.
Ja, alltså det är väl alldeles uppenbart att det narkotika är en del i samhällets förfall. Det är ju en del i kriminaliteten. Jag har sett så jävla mycket elände av narkotika i mina dagar. Avskyr faktiskt. Verkligen avskyr. Både konsekvenserna av det, bieffekterna av det och allt elände jag har sett som det har orsakat folk. Så svårt att tycka något särskilt bra om någonting av det.
Ja, men risken är ju det att vi går emot legalisering. Problemet är att de flesta människor, det är väldigt många människor, kan inte alls hantera det här.
Nej, men det är klart de inte kan.
För det blir liksom katastrof. Det kommer att drabba, alltså lite grann som du såg den här, vad heter det, Oxycontin grejen i USA, va? Att det drabbar helt vanliga människor som slås ut och som helt enkelt går under.
Ja, men det är ju så. Jag har ju sett det.
Samtidigt,
det vill bara läsa i min bok där så ser ni ju.
Legalisera min cannabis, tror jag, samtidigt som i min släkt och jag själv har råkat ut för det, kan man till 10% kan inte ta det, för du kan få psykoser och sådär. Men de flesta människor kan ju, de blir bara lite, de blir lite smartare. Men det tar ju bort, som Magnus Linton sa när vi satte någon show, att det tar ju bort en massa skit från samhället, att du skulle med rättsväsende få barn från bra familjer slipper liksom LVU-as och hamna på ett ställe där de kanske lär sig kriminalitet och sådana här grejer.
Jag är svårt att köpa det där. Jag tror inte på det. Nej, jag tror inte alls på det. För jag tänker att hur många missbrukare har jag träffat som har börjat? Nej, men jag tror jag tar heroin. Nej, jag tror jag börjar med lite amfetamin. Jag tror jag börjar skjuta amfetamin. Nej, det är ju inte så. Alla har ju nästan, alltså droger är ju så, man börjar med något lätt och sen så börjar man röra sig i kretsar och så vänjer man sig vid tanken att man ska använda sig av droger och så skogar känner ett obehag inför att göra det, för man tänker att det där är någonting jag inte vill göra, och om man en gång har gjort det, då har man också en gång prövat det och insett att det kan för de allra flesta då få någon slags positiv effekt. Så att
alltså, det är oundvikligt för folk, om man som i Prag när man var där kan köpa det i tobaksaffären. Så det är oundvikligt att
för många, för fler. Och då tänker jag, varför skulle fler pröva det?
Ja, men jag brukar använda den här bilden att ingen vill ju bli, när du frågar folk på dagis, om de vill bli sprutna på
mat. Ja, nej.
Och att det är som en trappa du bara går i. Första steget, första två, tre steg, nej, det verkar inte så farligt.
Nej, det är väl så det är.
Sen är du nere på botten, va? Du har aldrig märkt någon skillnad.
Nej. Och argumenten om att jag blir tillbaka och jag mår bra av det där. Och, men när rätt som det är så tar man något annat. Då tänker man bara ta någonting som man blir lite uppåt av. Ja, så får man röka lite, alltså, på lite så att man kan sova lite av något annat.
Droger, och jag menar nog att det, från början så visste jag inte alls riktigt att det var illegalt. Då.
Nej.
För då var det när jag jobbade på sjön så var det preludin var liksom receptfritt.
Ja.
Och det används av äldre människor, resonärliga människor. Men alltså, jag tror att det är så att alla människor har liksom en förfallströskel som beror
på
hur de har liksom växt upp, vilka kompisar de har och hur föräldrarna, deras relation till föräldrarna.
Ja. Jag håller med om att det finns det där förfallströskel, tycker jag, inte intressant. Sen liksom bakgrunden, men att det i alla fall det är liksom saker och ting sker i olika steg. Och jag har svårt att se komma på något särskilt bra överhuvudtaget med droger. Och det är liksom den inställningen jag haft sedan jag var liten. Men då visste jag inte så mycket om det. Men sen har jag jobbat mycket med det. Jag har ju verkligen sett avigsidorna. Och då måste jag säga att jag kan inte förstå varför man skulle legalisera det. Jag har svårt att hitta något vettig förklaring till det.
Men de drivs av forskning, säger de. Att
jag vet, jag tycker liksom att man ska ha respekt för att människor kan ha olika åsikter. Det är ganska oproblematiskt, tycker jag. Men då får man liksom stoppa in rätt värden i det och så får man fundera. De värden jag har, så säger jag absolut. Säger jag nej, och en del säger
jag... Jag har använt frågor, så jag har alltid varit väldigt... Och det som förvånade mig... Jag skrev en bok om det där då, 2012. Jag håller på att dö av hjärtinfarkt och så. Det är att de som sålde, det var ju antagligen...
Förut hade tagit för mycket droger kanske.
Ja, men det hade väl med det att göra. Men alltså, de som då sålde till mig, det var ju, du vet, de som använde ju själva, va? Det var ju sen på ganska låg nivå. Men de var ju väldigt glada över att jag skrev där. För de var ju drogmotståndare.
Men jag har träffat så många drogmotståndare.
Alltså, narkomaner. De vet ju priset, va?
Ja,
de var väldigt moraliska och skulle aldrig säga till någon som var... Unger.
Fast massa sådana där, alltså bland de här äldre som vi kallar dem för kilogubbar, så fanns det liksom massa, ja, alltså någon sån här Kalle Blomqvist moral i alla fall, eller hur? Ja. Man skulle inte sälja utanför skolor och man skulle liksom, jag menar, de är ju inte sköta ihjäl varandra i alla fall.
Ja. Men om vi ska återkomma till din bok i rättvisans tjänst, som finns i pocket nu. Jag gillar verkligen uppläggningen, för du har ju tagit alla sorters fall, kan man säga.
Liksom olika sorter.
Olika sorters, från små till stora, och utgångar och skyldiga och oskyldiga. Och sen är det skönt upp med din vardag. Mycket, jag är ju matintresserad, så jag gillar det. Vad du äter och såna här grejer. Och ditt hemmaliv, där känns det nästan som hemma. Där är det liksom... Ja, det finns någon lågmäldhet, tristess nästan blasé där hemma, så att det känns som att ändå, eller du kopplar verkligen, eller det blir, ja, men det är sådana kontraster.
Men du den här beskrivningen av hur du träffar din fru.
Den var helt sann.
Frun som ställer upp väldigt mycket, fin fru och familj.
Ja, men jag verkligen, alltså jag tycker att alltså jag vill ju på något sätt.
Men det finns någon ensamhet där när du det kommer hem från rätten.
Ja, alltså det är ju så här, vårt jobb är ju så. Det är ju ett ensamt liv. Alltså, jag reser 150 dagar om året. Besöker klienter överallt. Funderar på det där. Så finns det liksom två sidor. Det finns liksom jobbet och så finns det hemma. Och jobbet, det är ju i någon mening också det är menat lite också så som en hyllning till min fru och min familj. För jag har ju levt under väldigt ovanliga betingelser. Jag skulle inte passa in i dagens norm. Jag har jobbat konstant jämt. Liksom, jobbet har ju påverkat hela min familj. I den bemärkelsen att jag har varit så intresserad av att sköta jobbet också.
Men sen är ju advokat också, det är lite som man kan säga med rockstjärnor, man kan inte heller säga att en bartender som står i centrum, utan snarare kanske mer med en skådis, fast man talar sanning, för att man står i centrum ändå, och man ska förföra med sin retorik och sitt språk.
Absolut.
Och så.
Estradörer är vi ju. Alltså de som är skickliga är estradörer, det är vi ju. Och det är klart att det finns ju såklart någon slags kick i de där stora målen. Alltså utmaningen att göra det och folk lyssnar på en och så.
När du går ut och
det gör ju det. Det finns ju liksom en film, det är liksom ingen som kan påstå att inte det innebär någonting, men jag har alltid tänkt att folk har inte pratat illa om mina klienter och beskrivit dem på ett dåligt sätt och hur de är, och alla har alltid undrat om det är liksom, de har ett horn i pannan, de här mördarna eller, och det vill jag verkligen skildra. Jag vill också skildra att det där samhället där människor beskriver fängelser och häkten i Sverige, det är ingenting. Du skulle se hur det är i andra länder, och folk har det så bra och de borde få käka sten till middag och sådär. Så är det ju inte.
Nej.
Sverige är ju inte alls.
Nej. Det är väl bara Norge kanske som har förstått.
Ja, men vi har extremt stränga isoleringar i Sverige, och fängelsemiljön är ingen vidare alls, och den leder ingenting. Därför så tänkte jag det, och så tyckte jag att människorna förtjänar. Och sen tänker jag att man ska förstå att nästan vem som helst, givet fel betingelser, kan begå ett brott.
Ja, det var ju flera sådana fall.
Alltså, jag tänker att vi ska komma in på sen, det är just det. För jag råkar ju då känna ganska många som har drabbats av efter det här MeToo. Alltså det är vad jag...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Väldigt nära vänner från Klo. Och sen har jag lärt känna Mats Sandberg sista 2-3 åren. Vi är med i en promenadklubb tillsammans. Så jag har då lärt mig hans fall också. Och så känner vi båda två friflyttarna till exempel. Och det som hände då, jag funderar, för mig var det där en stor chock. För jag visste, det var så förnedrande, för jag visste inte heller om jag vågade gå ut i pressen och försvara dem.
Nej.
För vad skulle hända med mig då?
Mm.
Alltså jag riskerar ju att vem som helst som jag inte ens har träffat anmäler mig.
Nej.
Och jag har ändå upplevt en form av solidaritet med det samhälle jag har vuxit upp med. Alltså jag har inte upplevt det som att jag lever i någon form av Nazi-Tyskland eller Stalin-Sovjet eller något sånt där. Utan jag har upplevt att det i grund och botten är ganska okej. Okay, och plötsligt så såg jag att till skillnad från mina kompisar som har dömts för brott som har varit brott. Alltså slagit ihjäl en person. Så var det här frågor om människor som inte alls upplevde det de gjorde som brottsligt.
Mm.
Och du tar dem...
Plus att det stigmatiserad...
Stigmatiseringen, ja, om man tar någon som Paolo Roberto som bötes brott, så
han får inte... Liv förstörs.
Han får inte jobb för sina liv. Nej. Eller virutarna som inte ens dömdes.
Nej, alltså det är ju...
Nej, men det som hände var ju för att jag tror inte riktigt man förstår hur pass allvarligt det är. Att ett samhälle plötsligt dömer människor. Alltså de tar de mest stigmatiserade fallen, nämligen prins Andrew och den här Harvey Weinstein.
Mm.
Det är ju egentligen helt otänkbart att det de gjorde, att de upplevde det när de gjorde det som kriminellt.
Mm.
Det är ju helt otänkbart.
Mm.
Och sen ska deras liv förstöras.
Ja, alltså det där tror jag... jag menar, det där är väldigt intressant. För det är ju så här att... före MeToo, om vi tänker oss tiden före MeToo, så fanns det människor som hade en distanslös hållning till andra kvinnor.
Ja.
Det är liksom ingen tvekan om det. Mm. Det kunde vara på arbetsplatser, det kunde vara överallt. Vi känner ju alla någon själv som har haft det.
Mm.
Som jag är fullständigt övertygad om att de inte haft uppfattningen att de har gjort någonting som är kriminellt.
Och där funkar det preventivt.
Eller hur? Det är väl precis som du säger. Alltså, då, alltså, och sen har vi människor som gör saker som är annorlunda än vad vi andra har. Eller har andra annorlunda läggningar än vad vi andra har. Som lever liksom i utsatta miljöer av det skälet. Ja. Och då är det så att om man tänker MeToo i den bemärkelsen att nu bestämmer vi att det här ska bli liksom alla, ingen ska tåla det. Då är det ju en ganska bra grej.
Mm.
Problemet är då, precis som du säger, att om det är så att ingen ens vågar gå ut och liksom gå till försvar om det är så att det riktas anklagelser som är felaktiga. Ja, om någon vet ju det. Mm. Jag menar, jag har ju försvarat människor som alla har varit helt övertygade om att de är skyldiga, som jag har varit helt övertygad om att de inte är skyldiga.
Mm.
Och som sen har blivit frikända när människor liksom står med öppen mun och tänker, men så kan det ju inte vara. Vi har ju läst det här i tidningarna och sett i tv att den här personen är skyldig.
Och tidningen är ju också som...
Och där deras liv, det kan inte återupprättas. Mm. Det spelar ingen roll. Mm. Det spelar ingen roll. Jag har haft en gång en klient som... han blev misstänkt för sån här pedofili, alltså värsta slag. Han var inte skyldig.
Nej.
Det kunde man visa.
Jag använde så ofta Twitter alltså, också.
Det var liksom det var liksom jag kunde förstå varför han blev misstänkt. Därför en liten flicka sa en väldigt speciell sak, jag kan inte berätta vad. Direkt när han kom in, han fattade liksom ingenting. Han slås ju liksom bara, vad gör med det ni säger? Ja, det är liksom, vad pratar ni om? Mm. Omgivningen har ju då undrat liksom, vänder ju mot honom i en sekund.
Mm.
Vi har levt med en pedofil liksom. Det går ju inte att försvara. Under de här förhören som följer, om det bara någon eller ett par dagar, så kommer förklaringen som får alla att förstå att han är oskyldig. Det är liksom fel. Alltså, det gick inte att tolka det flickan sa på det sättet som hon menade. Ingen har ljugit. Man har bara liksom, om det var så många oturliga omständigheter så att det var liksom helt enkelt fel. Han släpptes och tänkte liksom... Man blev nästan ihjälslagen dagen efter. Nästan ihjälslagen dagen efter. Av personer, vanliga människor i hans område som liksom ryktet hade spritt sig. Liksom, den där jävla pedofilen.
Det är sådana där Vinterberg-filmer.
Ja, och då är det så att det finns vissa brott. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Därför att omgivningen kommer att uppfatta dig som skyldig. Ingen rök utan eld. Ja, det här resonemanget. Att
samhället är kastig och de kan inte bevisa det och sådär. Det spelade ju ingen roll. Jag har inte kontakt med honom idag. Jag vet inte vad som hände med hans liv och så efter det där. Jag vet bara att vi som var inblandade i det tyckte liksom alla att det var fruktansvärt hemskt. Och då kan man ju tänka sig att därför så kan det ju bli så. Under felaktiga betingelser kan man ju till och med bli anklagad för någonting som man inte ens har gjort.
Hur löser du förresten?
Och då jag ska bara tänka färdigt på den där tanken. Och då, om ni tänker då det, att justisen eller liksom rättegången eller skuldfrågan ska prövas offentligt. Det vill säga att någon skriver på Instagram eller man skriver på nätet eller man publicerar uppgifter om någon som man inte ens har minsta möjlighet att försvara sig emot. Nej, men då är det så. Då tänker jag att därför tänker jag att man ska passa sig för det. Man får verkligen hoppas att det kanske har blivit bättre. Att någonting som egentligen är så himla bra, det vill säga en förändring av liksom samhället, genom att man ofiltrerat liksom hanterar anklagelser eller påståenden.
Alltså, sen blev det ju en exakt och drev under metod. Jag hade ju, eftersom jag jobbade med folk och var tillsammans med folk, hade vänner och folk, men jag hade väninner i alla de här forumerna som skapades i Facebook, så jag bara, se till om det är någon polare eller någon som, och då var det ju i alla, och en kompis som jag skulle jobba med en uppsättning, han då anklagades för något. I det här laget var han 35. Han hade tagit en tjej på krogen så här på benet, och så hon sagt, vad fan gör du? Typ. Då hade han sagt, okej, ursäkta, förlåt. Det fick han sota nu 15 år efter förr. Så det inte ens hade varit.
Nej, och jag menar, alla förstår ju att liksom det där med privat justis, det beskrivs ju ganska bra av den här stackaren.
Och Benny Fredriksson,
för det var ju en stackare. Han kom ut glad, tänkte att liksom, sådär, nu kan jag gå tillbaka till mitt vanliga liv. Det höll på att kosta honom livet.
För det beskriver ju den här Mario Persson Giolito i boken Före, som heter Bortom varje
just det.
Som jag tycker var väldigt bra.
Väldigt bra bok, ja, jag håller med om det. Och jag menar, och det där är ju, eftersom det kan vara så, eftersom jag har erfarenheter av att till och med rättssamhälle förklarligt till och med felaktigt kan anklaga en helt oskyldig person, så kan jag konstatera att om man tillåts liksom att bara säga vad som helst, göra vad som helst, peka ut enskilda personer vad som helst, så finns det enorma risker med det.
Ja,
och jag gillar ju inte, jag tycker ju inte att det, jag tänker att det är väl inte det viktigaste med en sån här grej, utan det viktigaste med MeToo var väl egentligen då att säga, nu är det slut. Det är väl det viktigaste.
Ja, och skapade det något så var det att det är preventivt. Att folk kanske skärper sig.
Och skulle det leda till att det skapar en miljö som gör att människor som är utsatta för brott, som har skämts för att anmäla det, eller, för det finns ju ett stort, liksom, absolut ett stort mörkertal av det. Leder det till att människor vågar, känner kraft att anmäla det och få stöd för att anmäla brott, som då är det väl bra.
Dabas och sån, någon lyssnar på någon podd, han sa att just sexualbrott, när det är ord mot ord också, så, eller sexualbrott som går flest skyldiga, men också sitter flest oskyldiga inne.
Det tror jag. Det är nog inte bara jag som tycker. Det sa ett justitieråd i en lång artikel för, jag kommer inte ihåg. Alltså, slutet på 90-talet så sa han att det är sannolikt där vi har de flest felaktigt dömda.
Nej, men jag tänker på det här med MeToo efteråt, när alla säger så här, jo, det var nog bra i stort sett. Jag tänker så här, det kanske inte alls var. För det finns en sak som är väldigt underlig. Och det är att jag upplever, jag ändå är 68 år i sommar. Och under mitt liv så har jag alltid upplevt att om någon gör någonting dumt så reagerar på. Och jag försökte tänka efter, har jag gjort något? Men jag har aldrig varit med om att någon har sagt det, men lägg av.
Nej.
Och jag utgår ifrån att de måste väl för fan tala om det. Så.
Ja.
Och är de så rädda att de inte vågar tala om det? Nej, det tror inte jag på.
Men,
alltså det finns ju vissa...
Jag fattar vad du menar, och det, så kan det väl vara. Och jag menar, det är väl det att liksom i efterbörd när det där... Jag försvarade ju några människor också som anklagades för saker som låg långt tillbaka i tiden. Jag kan inte veta, men många av dem blir frikända. Det ansågs inte kriminaliserat ens, det de har gjort. Man började liksom inte värdera det ens. Då kan man väl säga så att om att det kanske var så att i vissa kretsar och i vissa miljöer så sa folk heller ingenting, därför att man liksom tyckte det var liksom inget, alltså man fick tåla saker. Det tror jag, så tror jag det var. Mm. Att tjejer ibland fick tåla liksom. Det var i den här miljön, är det så att man nu
gör det.
Jag vet inte. Ja, alltså det fanns. Nej, men jag vet inte, men det är att det fanns såna miljöer i alla fall, det tror jag. Och då är det väl
78,
då är det väl bra då att man bestämmer att nu säger man till faktiskt om någonting man inte gillar. Det tycker jag, det är väl en grundläggande bra sak. Om man gör det, om det skapar idén att man gör det, så tycker jag det är bra. Problemet är ju då att det blir väldigt svårt att bemöta anklagelser som då ligger typ 15 år tillbaka i tiden. Har vi inte särskilt allvarlig karaktär som sen då liksom raserar hela människors liv. Och det får jag väl ändå säga att det har jag lite svårt att.
Nej, men alltså, jag förstår inte varför han inte vänder på det. Alltså om man tar till exempel den här Sara Skyttedal som angriper den här, annars, jag minns vad han hette, så här, kristdemokrat. Han kanske hade lite tafsat på något sätt. Va?
Mm.
Istället för att säga till honom då, men okej, hon vill kanske inte göra det, hon tycker det var lite jobbigt. Men att liksom gå så långt att sabba hans fortsatta.
Nej, och det
gör liksom knäpp.
Och visst är det väl intressant att det här, så det verkar ju som att det finns andra tankar.
Ja, idag.
Eller hur? Alltså att människor idag reagerar, alltså nu reagerar på det på ett annorlunda
sätt. Men stackars Eskil Erlandsson eller vad han heter.
Jag kan inte prata om det.
Nej, det förstår jag kanske inte. Men alltså, det där med vikingarsjuka. Alltså om man har tagit en tjej på låret, va? Varför ser hon inte till om vad fan gör du?
Mm. Jag var ju... Jag pratar ju aldrig om egna mål.
Nej.
Men vad jag skulle säga med tillbaka till boken. Jag har ju med narkotik och kvinnor också. Den som berörde mig mest var ju den här inledande med Pia.
Mm.
Som du har företrätt henne länge. En tjej som knivhugger sin...
Dödar en torsk.
Ja, vad sa du?
Hon dödar en torsk.
Ja, ja, precis, som
angriper henne i nöden.
Ja. Så henne har ju en personlig relation till, märkte du. Och du säger också som, det var ju samma, jag var ju tonårskriminell och jag hade Petter Altin, inte för, och du tar ju också små mål som han gjorde med mig där.
Ja.
Han var ju skyldig min övervakare en tjänst i och för sig, för hon hade gett honom alltså... hans genombrottsfall.
Mm.
Men, så jag hade honom alltid. Mm. Många av mina kompisar fick ungdomsfängelse eller sinnesundersökning. Medan jag gick alltid fri.
Mm.
Sen var jag nog skyldig flera gånger. Mm. Men sen, han såg också till mig, så att det var ju därför jag skämte till mig att nu kan jag inte hjälpa er. Mm. Då hade han sista gången sagt också, ni vet ingenting, jag känner sig, eller han kan bli det här och här inom musik. Mm. Eller så har han en svartenbrant glatol och sånt ungefär.
Mm.
Det är... Jag fick en chans, jag tog den.
Mm.
Så det blev jag glad när jag läste hans bok och såg att liksom, jag är glad ändå har räddat 10%.
Ja, jag gillar ju Peter och vi var ganska, tycker vi lika om väldigt mycket.
Uh-huh. Men du tar också som honom, för det är några sådana små unga killar. Och,
Det där är ju ett axplock, men det är klart att en del... Jag tyckte ju, och tycker fortfarande, men man träffade dem mer förr. Jag vet inte varför det var så. Jag hade mycket... prostituerade narkomaner. Mm. Jag tyckte så jävla synd om dem.
Mm.
Jag tyckte att de hade liksom ingen rättvisa på något sätt.
Och så ingenting. Finns det en advokat, heter jag förstått, att har han börjat med en klient så fortsätter
han. Ja, om de gillar den så gör man väl det. Mm. Alltså, vi gillar väl våra klienter.
Men sen var det, du säger där, här går jag längre och berättar i rätten att du känner den personligen eller någonting.
Vad jag vill berätta där är ju två saker. Det ena att jag liksom verkligen tyckte synd om henne och liksom allting runt omkring det. Men också visa att det finns en distans som är svår. Ska gå på en begravning eller inte gå på en begravning.
Det finns många advokater som går på begravning.
Jag gör inte det. Jag tycker att det, för mig är det en... Det är liksom, jag är inte känslolös eller så. Men det är ett viktigt moment för mig att skilja på privatpersonen
Och du är inte privat.
Och jag vill ha den liksom relationen. Mm. Jag vet, det har ju ställt mig inför många problem. Jag har ju tyckt synd. Folk har blivit ledsna. Jag vet inte att de ska bli ledsen. De säger jag slutar med kriminalitet. Kan du inte komma på mitt dop? Det känns oförskämt att säga nej.
Ja, jag förstår det.
Men jag gör det ändå av den enkla anledningen att jag har alltid tänkt att jag vill hålla bort det där privata.
Mm.
Det finns för många... det finns för många risker med att komma sina klienter för nära. Men jag menar, jag vill också visa att jag tycker att de här, det finns ju något politiskt i det där. Jag vill också visa att jag tycker ju att det här var en oerhört utsatt grupp. Jag fick ju liksom en inblick. Jag hade flera sådana här prostituerade kvinnor på den där tiden. Jag fick liksom en inblick i deras liv. Och jag tyckte så fruktansvärt synd om dem. Deras barn togs. Jävla heroinet som de sprang. De här torskarna som behandlar dem som skit. Det omöjliga är att liksom ta sig ur det där. För de där pengarna behövdes. Det här...
Idag är det väl tyvärr så att du har mindre idag. Det är väl att det faktiskt idag är trafficking och...
Nej, det finns ju inte. Det finns ju inte, det finns ju inte på det sättet. Det händer ju att, och tyvärr är det väl sorgligt nog så att de flesta av dem där är döda, men inte alla. Men några finns kvar. Så att de där tog mig hårt. Jag biträdde dem, du vet, när de skulle ta deras barn. Alltså det var ju liksom som ett helt paket runt kring dem. Och så ville jag väl också visa att de ibland uppfattade sig som rättslösa. Alltså de anmälde inte när torskarna slog dem. Om de själva gjorde någonting så tänkte de att då kommer de torska. De fick droger och för betalningen kan ju alla begripa vad betalningen var. Det var liksom som att alla på något sätt hade någon rätt att utnyttja
det. Det kommer jag uppmärksamma. Det skrivs ju böcker och artiklar om det där och forskning om med den här obducenträttegången. Hur det var, om de var skyldiga eller inte. Men däremot det här med att de inte såg som tillförlitliga vittnen.
Ja, jag vet. Men alltså det... Nej, så jag tyckte det där tyckte jag, därför så var det för mig helt givet att jag måste ha något om det där för att beskriva det. Och jag tänker också att folk ser ner på dem, tittar på dem som de inte riktiga människor, så tycker man ska lägga av med det på momangen faktiskt.
Ja, jag minns mitt första jobb i Stockholm var att jag var nattpåkär.
Ja.
Och då lärde jag känna att det här var näst billigaste hotellet.
Ja.
Och vi hade ju då en hel del prostituerade där.
Ja.
Vi fick ju inte ta, alltså de som var... så kallade pundarhoror som var förbjudna. Men så var det en del andra som var liksom ganska abstrakta och som hade fackföreningsgubbar som torskade. Och de var ju tvungna att släppa in. Så jag lärde känna en del då. Och en av de tjejerna har jag haft kontakt med fortfarande. Och hon beskriver det där väldigt bra för mig. Hon är väldigt bright. Och tog sig bort från det där livet redan då på 70-talet. Men alltså det var ett jävligt hårt liv.
Hårt liv?
Ja. Och det här låg precis
vid... Man undrar vad som hände med själen liksom.
Ja.
Att alltid på något sätt var handelsvara.
Ja.
Och liksom, om du lägger till det då...
Rädslan för vad kan hända.
Vad som kan hända, och så lägger du till det också. Heroinist, och så kan du titta på folks blickar, på folk som är heroinister. Ja. Om man tycker att de är riktiga människor eller inte, knappast. Frågar du dem skulle de ju tänka... De var det lägst stående packet.
Nej, jag jobbar ju faktiskt med det än en dag. Med hemlösa.
Jag har någon särskild
feeling för det. Konstigt.
Jag oftast, narkomaner är oftast också väldigt känsliga människor.
Ja, snälla.
Många är det människor som är bort från smärta.
Många överkänsliga människor. Ja. Som har liksom väldigt bra feeling liksom.
Ja. Men vad var jag skulle säga? Men du valde... Det blir också ditt privatliv om du går in på begravningar och sådär. Men jag tänkte på ditt privatliv med... Innan du ska ta kilo så du nämner ju det... Eller rådslår kan man säga med din fru. Men det känns som att... du har inte så mycket val ändå. Det ser jag själv.
Hon fattar ju att jag hade bestämt mig. Fattar du att jag hade bestämt mig.
Vad händer med kilo nu, vet du?
Jag kan prata inte om det. Nej, men alltså det var så. Jag tycker också att det. Jag tycker också att det finns en poäng. Det kan man tänka om man läser den där. Det är ju en beskrivning av en advokats liv. Som jag har ju varit. Jag är brottmålsadvokat i själen. Jag är försvarare ända in i själen. Det är en beskrivning av vad det är. Det handlar faktiskt inte om en jävla massa pengar och liksom glassigt liv och så. Det är ett hårt jobb som har givit mig oändligt mycket. i liksom kontakter med andra människor och sådär. Jag är oändligt tacksam för det.
Liksom. Affärsadvokaten då säger, verkar liksom, varför skulle jag jobba med brottsförebyggande?
Folk får göra som de vill. Jag är besatt av denna del av jobbet. Och det är människorna bakom som har skänkt mig den största glädjen. Sen visst, man blir en estradör av det. Och det liksom finns, det skänker mig glädje och argumentera i domstolar och sådär. Jag tycker det är kul. Men vad kommer jag komma ihåg? Ja, förmodligen kommer jag sitta och tänka på sådana här fall någon gång på en parkbänk. Så där.
Och man kommer bli som en... Jag tycker jag känner med hemmascenen då att det känns en ensamhet och en tomhet. Kommer det bli det när du slutar också då att, som idrottsstjärnor?
Jag vet inte. Nu har jag ju börjat gilla att skriva böcker.
Det var ju väldigt bra
uppläggning. Jag har en ny på gång här. Ligger här.
Är det fiction eller?
Det är roman. Vilka
släpper du?
Med Albert Bonnier.
Okay. Mm.
Alltså nu är det tjuv och polis. Jag är ju svårt förtjust i Chevalvalia.
De är bra.
Liksom, hela grejen. Så att jag ska försöka. Det är inte massa döda människor och så.
De har ju stor respekt. Alltså de bästa amerikanska. De är ett gäng. Som jag intervjuat allihopa i min bok Nordamerikansk prosaur. Alltså Lehane, Pelicanos, Michael Connolly. Mm. Och de är alla tre...
Gillar Cheval.
Ja, när jag intervjuat snackar Cheval Valley.
Det är något speciellt.
Mm. Och jag tror de är populära i Europa också. Nu.
Mm, ja, jag gillade dem redan när jag läste dem första gången. Så då satt jag väl inte och tänkte några djupare tankar att bli författare. Men... När jag liksom började gilla att skriva, för det gjorde jag ju när jag skrev den här. Och då insåg jag att, och också fick chansen liksom att skriva en roman. Så tänkte jag att det måste bli en som är, den är i tiden.
Mm.
Och det är många har skrivit om mord. Jag vet mycket om mord, men jag ska inte skriva mord. Så det är inte det. Utan jag ska skriva om samhället.
Mm.
Sen kommer det handla om mycket av det som vi talar om. Huvuddelen av handlingen handlar om en ung, snygg, det är viktigt. Inte av liksom helt andra skäl. Kvinnlig polis som skiljer sig, mår lite dåligt, äter psykofarmaka, inte i någon dålig omfattning, men liksom känner att hon har kommit till punkten att skilsmässan är klar, hon ska liksom börja leva livet igen som vanligt, så hon går ut med sina väninnor en kväll, och väninnorna är ju inte skilda, så de har ju familjer, så de måste hem vid 8, så den där utekvällen blir ju liksom ganska rumpuggen. Då börjar hon slå sig i slang med en kille bredvid, och hon snackar med honom och de är trevligt som tusan då. Han är trevlig och vänlig. Visar sig att han är här på affärer bara. Men svensk. Så de bestämmer sig för att slå följe. Han bor på Grand då. Så de bestämmer sig att göra sällskap. Och när hon kommer dit så bara mår ju dåligt. Och det är inte för att hon har druckit för mycket. Utan det är att hon checkar de här tabletterna och kombinerar det med alkohol. Så han säger, men Jesus, han är bara en vänlig kille. Så han säger, kom upp till mig och vila en stund. Men det blir inte som hon har tänkt. För att han är yrkeskriminell.
Mm-hmm.
Så att polisen slår till, där börjar berättelsen.
Okay.
Där börjar berättelsen. Ja. Wow. Alltså, kan man hamna i situationer utan att man har gjort någonting som är fel överhuvudtaget? Ja, det kan man ju.
Ja, right.
Och hur kan det påverka folks liv och hur många människors liv kan påverkas av den här trevliga gentlemannen? Vi får se. Jag tycker att det där är en ganska spännande miljö.
Ja, det låter så. Nej, men jag håller precis själv på att skriva en bok. Jag fick idén för 4-5 år sedan som skulle handla om svenska deckare. Eftersom jag läser mycket deckare, jag gillar deckare. Och jag tycker att så finns det ett naturligt intresse, hur ska det gå? Medan man i den så kallade seriösa litteraturen ofta har liksom ganska ansträngt från där. Och sen så upplevde jag, från 2000 till 2015 ungefär, skedde det en kvalitativ förbättring, ganska dramatisk. I efterbörden av inte bara Sjöman Wahl utan av Lekvig Persson och Jocke Jorg.
Det hela det här svenska noir-grejen.
Men sen så, för det kom också en hel del, som jag menar, seriösa böcker som var läckare. Alltså till exempel Pontus Ljunghult, men kanske framförallt Magnus Montelius, hans första bok, Mannen för annan barnen, som är verkligen lysande. Och jag tycker också hon, Moni Persson Gugitus, och det är liksom inte deckare på det där sättet. Och jag tycker det var väldigt bra. Men sen de sista åren så har det blivit en down-period. Och väldigt många av dem som har skrivit ganska bra deckare, som har skrivit kanske någon enstaka bra, som till exempel Måns Kallentoff eller Anders Lamotte. Att det blir liksom en fading.
Men alltså, ja, det är intressant, för att det, jag tänkte att det blev en rush med deckare när det var rätt många som lyckades, eller hur?
Ja, jag tror också många
utav dem. Det gick att sälja böcker.
Ja, det var de smartaste liksom. Gick över till från, jag kanske hade tänkt skönlitteratur innan.
Ja, det de just, har sagt mig också att det var oerhört lätt att sälja böckerna utomlands, om man kunde sälja vad som helst i stort sett i Tyskland och sådär, vilket väl är alla författares dröm om man vill livnära sig på att sälja böcker. Så är det väl inte den svenska marknaden.
Jag tror inte att de tänkte på, nämligen att man tar till exempel Åke Edvardsson. Jag läste hans två första böcker.
Han gillade Stefan Jarlsson, som var bra.
Men sen blev det inget bra. Nej. Slutade man ju läsa om.
Alltså, men det är klart att de, liksom, om trycket, det var jag tänkte, att trycket kommer igång om man böckerna säljer, och man är liksom, ja, men, kravet handlar om att man ska komma ut med nya böcker hela
tiden. Läser du själv böcker?
Jag läser jättemycket. Uh-huh. Men av allt möjligt egentligen. Uh-huh. Sånt som jag kommer över. Uh-huh. Så att jag läser gärna flera böcker samtidigt också.
Uh-huh. Ja, det är samma. Ja,
det tycker jag. Men sen så är det perioder då. När jag har skrivit nu, så har jag tänkt att man ska... Att jag liksom har tänkt mer att jag ska ägna mot det. Men då har jag också tänkt att sen när jag börjar skriva, att jag ibland kan tycka att jag läser böcker på ett annat sätt. Kanske en nybörjargrej där, att jag tänker liksom, varför skriver de så där?
Ja, du tänker på struktur. Men det är nyttigt.
Men förr gjorde jag liksom, förr läste jag bara, om det gillar så gillar jag. Men nu jag tänker att det visar lite löjligt. Att jag tänker liksom, haha, det där tycker inte jag var något bra. Eller hur? Ja, att bara, alltså i någon så här författarmening. Det blir lite så här pretentiöst, tänker jag. Det är roligare att bara gilla
det. Det är en äldre sort, han är 90 år nu, om han lever. Som jag upptäckte för nu 20 år sedan. Som heter Åke Axelsson. Kriminalkommissarie från Umeå.
Okej, okay, så skriver deckare?
Han har skrivit 3 deckare som är bra. Sen blev han så gammal att de sista grejerna är kanske inte så. Men de 3 första är lysande. För de är så extremt långsamt berättade. Och polisen är inte alls skickliga.
Nej, det är riktigt kul. Och
samtidigt är de så oförutsägbara. Och framförallt, de skildrar vanlig Svensson. Problemet med deckare, det är att de skildrar nästan uteslutande övre medelklass.
Ja, eller andra miljöer som liksom ska vara speciella. Men det är kul, för jag känner ju en del poliser som har skrivit deckare. Och en del av dem låter ungefär som vi gör när vi säger rättegångsskildringar. Mm. Jag har ju lite rättegångsskildringar i min bok. Då tänker vi att de ska vara riktigt nära sanningen. Eller hur? Så tänker man att då, om alla bara skrev precis som advokater pratar, och så skulle det vara mycket bättre. Det vet ju vi som skriver böcker, att så är det ju inte. För i böcker, det som är sanningen är ju sällan så himla kul. Och ibland skriver ju poliser deckare då som är väldigt nära sanningen. Som kan bli för långsamma, inte sant? Alltså man tänker, det blir liksom ingen sprutt i det alls.
Det kan ingen dramatik.
Man tappar dramatiken. Men det finns
också att
det finns någonting.
Han är ingen dramaturg.
Men det finns någonting både och. Eller hur?
Ja, alltså, jag gillar det. Alltså, jag läste om nu Linda, som är Linda Morden. Och jag gillar den här, alltså, de här felaktiga spåren de kommer in på. Som var den första som skrev polisdeckare, Freeman Wills Crofts.
Okay.
Det betyder 1919, och är något som heter Vinkasken.
Okay.
Och hans deckare, han var ju en av världens mest sålda författare på sin tid. Alltså han är ju en av de 4-5 i världen. Och när han dog 1954 eller sådär, så försvann han helt. Därför att det han gjorde, han skapade den här polisdeckaren. Som inte var, till sina, jag gillar ju med Greva, men till sina från mig, den här French som han heter, han är inte dugg smart.
Nej.
Han var noggrann.
Nej, men det är väl lite också, noggrann. Det är väl som Cheval Wahlöö, eller hur? Plötsligt är det ett kollektiv.
Ja.
För jag menar, många unga människor, jag brukar tipsa alla unga människor jag känner här runt omkring, nu läser ni, läs dem där ska ni se.
Ja.
För det är ju att alla tror ju att det handlar om Beck. Beck blir ju en huvudfigur i böckerna, men det är ju polisarbete i den meningen.
Vad jag förstår, så blir hon snarare avlurad lite. Hon fick det bra, men alltså, de köpte varumärket för väldigt...
Ja, alltså,
visst. Borde fått.
Jag vet ju bara att det var oändligt sorgligt under slutet av deras författarskap, och att det blev bättre med tiden. Och jag har lite tid snart. Jag tycker det var superkul att ni kom.
Det här blev jättebra.
Med tiden.
En liten rättelse till det vi talade om i podden i fråga om bruket av narkotika i Sverige. Några dagar efter att vi spelat in den här podd med advokat Johan Eriksson så kom polisens underrättelseenhet med rapporten att man sedan 2021, då franska polisen knackade den illegala telefonlinjen Enrochat, har man räknat ut att insmugglingen av narkotika till Sverige är mycket större än vad man tidigare trott. Det är 150 ton narkotika årligen som smugglas in till Sverige. Varav hälften är cannabis, men minst 10% kokain, det vill säga 15 ton kokain per år. Som när det når framförallt medelklassen, även om det är vanligt i alla samhällsskikt idag, blir bankat, det vill säga utblandat 30 ton kokain per år. Det är inte heller gratis att göra på. Vi är tacksamma för alla bidrag. Och swisha in då till 123-535-4857. Jag repeterar. Swish nummer 123-535-4857. Man kan också stödja oss genom att köpa vår öl, en lager åt IPA-hållet, som heter Cyril och Stig Olt. Stavs O-L-U-T. Den finns i ordinarie sortimentet hos Systembolaget på Södermalm, Enskede och i Nacka i Stockholm. Men man kan också beställa den på Systembolagets specialsortiment. Och det vill säga gå in på sajten systembolaget.se. Det tar då bara 2-4 dagar att få det till Systembolaget som ligger närmast den, var den är i Sverige. Eller till och med ända till dörren kan man få den. I Stockholm finns den också på krogar som Baba Jan på Söder, Rosa Drömmar på Lillässingen, Kapsylen på Djurgården, Rich Phoenix på Söder och stans bästa, eller snarare Sveriges bästa, Kina-krog Pione vid Gullmarsplan. Vi vill också påminna, och här är snabba bud, att man kan gå och skriva kurs i Madrid den 17-23 maj, mitt i tjurfäktningssäsongen. Och är man då intresserad av att göra det så mejlar man cyrilochstig@gmail.com. Och som sagt, glöm inte att swisha heller om ni vill stödja podden och våra medarbetare. Så swisha 123-535-4857.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.